cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan.
Ja, mina vänner, välkomna tillbaka till Guldtands podcast. Idag ska vi göra ett avsnitt med Sandra Mejio. Känd porrstjärna, sjukt populär, killar dö för att kolla på hennes klipp. Och hon beskriver sitt yrke väldigt detaljerat i det här avsnittet. Så att, ja, vi passar väl på att varna känsliga lyssnare som tycker att sex och sånt här känns lite jobbigt att prata om. Då kan ni hoppa vidare till någon annan podcast om blommor och bin eller något, vem vet. Nej, idag skulle jag ringa upp Mikael Thomsen här nu innan poddinspelning för att kolla vad han höll hus. Men han svarar inte, för jag vet att han är i Spanien. Så antagligen så är det dålig mottagning eller så är drinkarna för starka, vem vet. Så idag har jag tänkt att klara mig helt själv, det tror jag inte är några problem. Tränad för det. Men tillbaka då till Sandra Mejio. Det blir ju ett speciellt avsnitt idag då vi ska prata om porr. Alla säger det, ja, det är bara porr, det är bara porr, 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 porr. Nej, men det är ju inte riktigt så. Jag gör ju inte porr hela tiden. För då hade man ju sett det på alla avsnitt att det bara var porr. Ni som håller på och skriver och räknar procent till mig hur mycket porr och sånt jag gör. Och anledningen till att jag gör porr, det är för att jag tycker både porr, strip, sådana här klubbar, allting, det är jävligt intressant. Kommer även i framtiden investera i de här klubbarna och säkert bli delägare någonstans eller öppna mitt eget, så har vi rätt upp det redan här och nu. Men det som är speciellt med Sandra Mejio, det är att hon är uppväxt i en strikt arabisk familj. Nej, inte arabisk familj utan arabiskt, arabisk familj kan man säga. Hon är från Libanon och är född muslim. Även använt sån här burka eller vad heter det? Sån, ja, sjal man har på sig när man är kvinna i de länderna. Och det såklart med sex och porrfilm går ju inte hand i hand. Så att vi kommer ju såklart lyfta hur detta har gått till och vad hennes familj tyckte om det här. Och det är väl det som jag har som försnack den här gången. Och i det här avsnittet så kommer vi även få höra en låt i mitten igen då, som vi har börjat med. Och jag hoppas att det är någonting som ni tycker om. Det blir ju lite vilande för öronen om det inte är för mycket hårdrock då. Men det blir lite bryt i podden och man får ladda batterierna helt enkelt. Jajamän. Nej, men vad fan, vi gör så här att vi tar in Sandra Mejio så kör vi igång här. För hon ser ut att sitta och skruva på sig här. Hon har mycket att snacka om, så att det är bara att släppa henne lös. Välkommen in, Sandra.
Tack.
Hur mår du?
Jag mår bra. Ja. Sjukt, det känns bra det här.
Ja, sjukt kul att ha det här. Vi skulle ju göra ett starkt försök, du och jag, att köra på telefon. Det gick ju inte alls.
Nej, det gick inte så bra.
Nej, jag vet inte fan vad som hände där. För vi hade ju toppkvalitet när vi snackade på telefon. Ja. Men så fort vi kopplade upp det i studion så blev det skit.
Det var nog tanken att jag skulle komma hit.
Ja, säkert.
Ja.
Ja, du är hjärtligt välkommen i alla fall. Min kollega Mikael Thomsen, han befinner sig i Spanien som du hörde. Mm. Och vi får inte tag på han idag, för dålig mottagning där nere. Eller så är drinkarna för starka. Det vet vi inte. Så ja. Idag ska jag intervjua dig själv.
Mm.
Och det ska bli väldigt spännande.
Ja.
Det är ju lite intressant det här. För att Sandra Mejio, det vet vi ju när vi hör det. Att det är ju inte svenskt.
Nej. Absolut inte.
Utan var är vi ifrån?
Libanon då.
Libanon.
Libanes är jag.
Ja.
Ligger i Mellanöstern.
Ja.
Nära Israel och Syrien.
Okej.
Okay. Så jag är arab.
Du är arab?
Ja.
Ja. Det är inga problem.
Nej.
Hur gammal är du?
Jag blir snart 24.
Ja, du är 10 år yngre än mig.
Oj.
Ja.
Ja. En del har man gjort fast man inte är så gammal.
Nej, precis. Jag tänker på det. Är du invandrad till Sverige eller är du född här?
Nej, jag är inte född i Sverige. Jag kom till Sverige 2007.
2007?
Mm. Och då var det för att pappa hade redan bott i Sverige så länge sedan han var ung.
Mm.
Innan han flyttade till Sverige så deltog han i armén i Libanon.
Mm.
Och stred. Och sen så flyttade han till Sverige för att göra samma. Och sen så fick han andra jobb.
Okay.
Utvecklade han. Spännande. Inom politik och allt möjligt.
Mm.
Så jag kom till Sverige 2007. Sen började jag skolan. och bodde med min pappa. Min farmor fick följa med. Jag har familj i Libanon som är kvar. Mina farbrödrar, de är kvar. En av dem, han är polischef.
Oh.
Så han styr där nere. Och sen så, ja, växte jag upp i Sverige. Mamma har jag i USA, i LA.
Vad, jag tänker på det när pappa kom hit. Vad var mamma då? Var tog hon vägen?
Hon var faktiskt i LA.
Okej. Okay.
Hon har liksom, hon jobbar mycket med att resa runt och mm-hmm. Och så hon har inte liksom begränsat sig någonstans. Men mamma bodde i Sverige då innan med pappa, innan jag kom till. Men sen så bestämde sig mamma för att åka tillbaka till Libanon, för min mormor var sjuk. Mm. Och så blev det så av en slump att jag föddes där i Beirut.
Ah, okay. Faktiskt. Spännande.
Sen så var mamma kvar med mig i några år. Sen så, eftersom min pappa är polischef, så är det han som bestämmer. Det är ju alltid mannen som bestämmer där nere. Så de beslutade sig att jag inte ska träffa mamma. Så de förbjöd mig att träffa min mamma under några år. Mm. Under min uppväxt.
Var mamma lite för fritänkande? För deras smak kanske, eller? Hon ville resa och flytta på sig grejer.
Ja, men sen ville hon ha mig med sig. Men det fick hon inte. Hon fick inte vårdnaden om mig.
Okay.
Eftersom min farbror är polischef. Och då fick han liksom... Han styrde och ställde och han hittade på saker för att min mamma inte skulle få vårdnaden om mig. Mm. Så ja, hon fick lida en del.
Ja, det förstår jag.
Och jag var också ledsen, jag ville ha min mamma. Men till slut blev jag van. Jag växte upp med min farmor och alla mina 8 farbrödrar. Det är en stor familj.
Ja.
Många kusiner, jättestor familj. Ja. Släkt.
Men det är väl ingen fel med det? Det är väl trevligt med stor
släkt? Det är jättetrevligt. Jag kommer såklart från en kultur, extremt hög kultur, där kvinnan ska liksom vara hemma och göra sitt, städa, laga mat. Man ska inte synas så mycket.
Nej.
Medans mammas familj är inte såna, fast de är från en muslimsk liksom religion och har också kultur, men de är inte som min pappas familj.
Är det här med strikta regler för kvinnor, är det libanesiskt eller är det muslimskt påverkat?
Det är arabiskt, kan man säga. Mm. Det är så i hela Mellanöstern.
Mm.
Egentligen spelar det ingen roll om du är kristen eller muslim, men det gör såklart mycket mer om man är muslim. Mm.
Vad tycker du om det?
Det är ingenting för mig. Jag har levt på grund av att det har varit min familj. Jag var tvungen att leva med detta.
Mm.
Alla dessa regler, all tvång som jag har gått igenom, det har bara varit att jag har varit tvungen.
Mm.
Du vet, det här med att be några gånger om dagen, det var man också tvungen att lära sig. Och läsa Koranen, tänka på vad man har på sig. De fick alltid bestämma vad jag skulle ha på mig. Jag fick aldrig bestämma någonting. Så fort det var för tajt så tyckte de att oj nej, det här är för utmanande.
Mm. Jag tänker på slöja. Var det något du hade när du var liten?
Ja, faktiskt. Det var min pappa som bestämde sig helt plötsligt. Nej, men det här måste du ha på dig. Han kom med ett paket. Jag öppnade paketet och så var det faktiskt en hijab då, slöja. Och då, jag vill inte det, jag sa flera gånger, alltså jag tänker inte ha på mig det här. Jag grät och gjorde motstånd, men han sa du måste, annars kommer du inte ut härifrån, du får inte, vi gör så här straffförbud mot dig. De begränsar mig från olika saker, träffa vänner, gå ut om inte jag har på mig detta. Så jag fick bära detta, men det resulterade i att jag tyckte jag var ful i slöja. Jag tyckte att mitt hår var så långt och snyggt. Liksom. Jag ville visa det.
Ja, det förstår jag. Många där nerifrån som har jättelångt vackert hår. Så jag förstår att man vill visa upp.
Ja. Men när jag började högstadiet så... Jag blev ju tvingad till slöja i början av högstadiet när jag började. Och då var det ett område, om du känner till Hjulsta. Det ligger i alla fall i Stockholm.
Ja, det vet jag.
Ja, det är orten och område.
Ja.
Typ. Och, ja. Så jag bodde lite hos min farmor och lite hos min pappa. Min pappa bodde i stan i Stockholm, Djurgården. Och min farmor bodde i Hjulsta.
Ja, så du får ursäkta det. Det var därför jag blev så frågande. Du menar att du fick slöjan, det fick du hemma i Sverige? Det,
inte i Libanon.
Nej, jag trodde vi var där. Jag tänkte, känner du till Hjulsta?
Efter 2007 så fick jag slöjan.
Ja, okej. Ja, så du får den här i Sverige?
Ja.
Och det är då för att män inte ska se din skönhet?
Ja, enligt pappa. Medan han tycker det är okej att andra inte har slöja, men att jag skulle vara tvungen att ha slöja. Så det slutade med att när jag skulle till skolan så gömde jag mig i en korridor och tog av mig min slöja och stoppade in den i väskan. Samtidigt hade jag andra kläder med mig.
Ja.
Som satt lite mer tajt. Så jag tog på mig dem. Och sen gick jag till klassrummet, alltså till skolan.
Det är bra, det är starkt gjort. Man ska följa det man vill.
Ja, men jag var alltid så rädd att någon skulle komma på mig och gå och säga det till min farmor.
Spännande där. Jag måste fråga bryta in där. Du nämner att din farbror är polischef i Libanon. Är man polischef i hela Libanon eller bara ett område då?
I stort, han är en del av hela Libanon, men det är mest i Beirut då. Ja.
Vet du var du är nu någonstans? Du är i Uddevalla, befinner du dig nu?
Ja.
Här hade vi ett trippelmord för ett gäng antal år sedan nu. Mark Saliba och Martin Saliba, de sköt ihjäl tre personer här.
Det vet jag om dem.
Och Martin flydde ju till Libanon i hopp om att inte bli straffad.
Han fick straffet.
Han fick straffet där nere.
Min farbror var en del av...
Ja, det var det jag ville komma till. Han var med och rörde det då.
Ja.
För vad jag fattar så hade först Sverige hade ingen Libanon hade ingen utlänningsrätt till Sverige.
Nej.
Men via kommunikation så grep de väl han där nere. Då var farbror med och fixade så han fick livstid straffarbete, tror jag.
Ja, min farbror är jättehård.
Ja.
Han, jag tror däremot han har fått mycket mer stryk.
Ja.
Men det gör de bakom stängda dörrar.
Ja. Vad tror du? Hade det varit bättre att sitta livstid i Sverige eller Libanon?
Libanon.
Bättre att sitta i Libanon?
Bättre för sådana människor.
Ja, du menar för det är värre där.
Ja, det är mycket striktigare. Det är jättehårt. Det är liksom liv och död.
Coolt.
Man överlever inte. Man får stryk. Man blir torterad. Jag har ju fått se en del innan jag kom till Sverige.
Ja. Så där hamnar han och Mark sitter i svensk fängelse. Han sitter
Precis.
Ja, där tror jag inte att planen gick som de hade räknat med.
Nej.
Om man säger så.
Nej.
För då var din farbror där. Det är lite coolt ändå att prata med dottern till polischefen där nere. Ja.
Ja.
Men, det var inte han det här avsnittet rörde om, utan Nej. Det är Sandra Mejio. Vi går vidare. Vi ska brottas ner oss lite, för du har ju nämnt det här med skolgång och grejer och sånt när du kom till Sverige. Men nu får du tänka på att nu är det Alex Gultan du pratar med. Jag är inte så bright på matte och såna grejer.
Nej.
2007, hur gammal var du då?
2007, då var jag, låt mig tänka.
Du är fan inte gammal då.
Nej, jag var inte gammal. Jag vet inte om jag var 8 eller 9.
Ah, okej. Okay. Hur såg din barndom ut i Libanon innan du kom hit? Vad gör man i Libanon som barnflicka?
Det var mest, jag umgicks med mina klasskompisar. Och då var det alltid i liksom, sällskap av min farmor eller andra i familjen som alltid fick följa med mig. Jag fick inte lämnas ensam.
Mm.
Då lekte man med dockor hemma hos dem. Man byggde hus. Man byggde Lego. Jag gick i skolan där. Mm. I en jättehård muslimsk skola. Faktiskt.
Hur är en jättehård muslimsk skola?
Det är mycket läxor.
Mm.
4, 5, 6, 7 läxor som man fick med sig hem. Böcker som man ska kunna utan till.
Mm.
Både matte, engelska, arabiska, geografi, allt möjligt. Och det är liksom, man ska kunna det utan till nästa dag. Mm. Så jag hade knappt någon fritid. Utan det var verkligen... Plugga, äta, plugga. Så.
Har man någon upplärning i skolorna där nere om hur en kvinna och en man ska vara också?
Ja. Vi hade skoluniformer till att börja med.
Mm.
Jag fick bära på svart och vitt kjol och strumpbyxor och skjorta. Och så varje gång man skulle in till klassrummet så fick man stå i rad bakom varandra. Och så skulle man göra några övningar och trampa med fötterna och armarna. Det var en sån speciell tradition i skolan.
Lite arméläger.
Ja, ja, precis. Och sen så fick man gå in en och en och säga sitt namn och skaka hand. Och sen så minns jag mycket väl hur mycket stryk vi fick av lärarna. Om vi gjorde någonting, om vi rörde oss på oss eller om vi skulle gå mitt i rasten eller om allt möjligt. Då tog de fram den här linjalen och slog på händerna. Ja. Och ja, de har liksom inga regler där. Man får göra det.
Jag vet inte, det är en personlig uppfattning jag har. Alltså, det blir ju att en viss utveckling i vissa länder, de ligger ju väldigt efter. Mm. För vi har haft det precis, jag tror vi har haft det så i Sverige med förr. Alltså aga var ju att slå barn, jag tror det var godkänt förr och såna här grejer. Och
ja.
Linjaler har jag hört min morfar och farfar berätta, det slog man ju också. Mm. Och så bälte och såna här grejer.
Mm. Bälte också, ja.
Det är bara att vissa länder lever ju några år efter utvecklingen blir det ju precis så vad jag uppfattar det som.
Ja,
ja och, men i alla fall, hade du några fritidsintresse i Libanon? Vad fick du pyssla med när du var liten, Tös?
Jag älskade att måla och rita.
Mm?
Jag var väldigt duktig. Mm. Konst tyckte jag väldigt mycket om. Jag älskade att sporta, springa, cykla, simma. Jag är sportmänniska sedan jag var liten.
Mm.
Ännu tills idag. Jag älskade att leka med mina kompisar. Leka kurjumma. Besöka olika så här hus som är tomma. Där det spökar. Cool. Jag har mycket sånt i Libanon.
Mm.
Där det spökar jättemycket. Sen har resten av mitt liv varit mycket. Eftersom jag är uppväxt med en familj. Som är väldigt så här, hårda och en polischef till farbror. Mm. Så har man ju fått se mycket våld. Och, vi bodde i ett stort hus som fortfarande finns kvar. Och där har vi en källare där min farbror får utnyttja. Han har alla sina vapen och alla möjliga. Han torterar då människor där som har gjort någonting. Han tar ner dem till källaren till oss.
Aha.
Och ja. Gör allt möjligt och lite har jag fått se. Eftersom jag inte då har velat vara uppe i huset. Utan jag har alltid smygit ner för att se.
Vad har du sett för, vad är bästa tortyrknepet tror du för att få buset att prata? Bryta
det
fingrar.
Är mycket bryta fingrar, piska på ryggen. Det är mycket tungan.
Vad gör man med tungan? Klipper man av den?
Ja, det har hänt.
Har du sett det?
Ja.
Det känns nog.
Det känns.
Det är nog inte som en piercing det där.
Nej.
Fan, du, det är ju det grejen när jag klipper om tungan. Du kan ju aldrig mer prata sen riktigt. Det går ju inte.
Nej. Sen precis innan jag kom till Sverige 2007 så var jag med om krig 2006. Det var ett jättestor krig i Beirut då, mot Israel. Så jag var med där.
Det här tortyren du pratar om, är det lagligt i Libanon eller går det under bordet?
Både och. Mm. Det är lagligt så fort det är någon som styr. Mm. Som min farbror då.
Men är du bra vän med din farbror idag?
Ja, vi pratar.
Ja. Löser du han till ett poddavsnitt eller?
Vad sa du?
Löser du han till ett poddavsnitt?
Absolut. Han får då prata engelska.
Ja, nej, det får du fan göra. Det hade varit spännande att prata med honom. Det är nog första podden då som får med om polischef.
Ja.
Så.
Ja.
Ja. Men jag tänker på det. Fick du stryk hemma?
Ja, det fick jag.
Varför fick man stryk? Vad hade du gjort då?
Mm, det kan vara så att jag hade fått underkänt på mina betyg.
Mm.
De tycker inte det är okej. De tycker det är helt sjukt. Liksom. För i deras värld, i min familj, man ska ha A i allting. Man ska ha det högsta, man ska vara bäst. Mm. Jag uppväxte i en sån familj att alltid vara bäst, bättre än andra. Sen jag var liten har de alltid lärt mig att ingen ska vara bättre än du. Du ska vara bättre än dem. Du ska visa vad du står för. Och såklart har det gynnat mig nu i framtiden. Men att kanske inte att man ska få stryk. Utan de har varit jättehårda det här med mina betyg. Och så fort liksom jag gjorde något de inte ville, till exempel om jag, om de säger till mig till exempel, ja, men den här tiden ska du komma hem efter du har lekt med din kompis. Om jag inte gör det, då får jag också stryk. Mm. Men det är bara vanligt, det är kultur enligt dem, det är liksom något vanligt. Det är inte att man inte, att man hatar sitt barn, utan att man älskar sitt barn. Det är därför man gör så enligt dem.
Ja.
Och det går inte att ändra på deras syn, utan man slår sina barn för att man vill deras bästa.
Vad tycker du om den synen?
Inte bra. Ja. Jag har aldrig tyckt om det. Jag tycker det väcker upp att man blir rädd istället. Mm. Och vågar inte göra saker.
Nej, det är sällan våld löser något.
Ja, det är sällan. Och jag har ju alltid varit rädd för min familj. Mm. Jag vågade inte göra det minsta lilla, vet jag vad som händer.
Nej.
Samma med mina betyg. Jag har gått ut med jättebra betyg. Men det har också varit på grund av våld.
Ja. Nej, jag är själv lite skit med det här. För nu sitter jag och pratar med polischefens... vad blir det? Brorsdotter. Och vi ska prata om hur du har haft en dick i munnen på film och grejer sen. Det känns som att jag ligger också i farozonen.
Ja.
Nej då.
Nej, men... sen resten av familjen och de i min släkt, de är högutbildade. Antingen så är de läkare eller advokater eller allt möjligt. Men alla brukar säga till mig, alltså jag får människor som brukar säga till mig, varför är du inte advokat? Varför är du inte läkare? Varför är du inte arkitekt eller ingenjör? Och då säger jag, alltså om jag hade velat vara det så hade jag blivit det. På tal om mina betyg. Alltså jag har alltid haft höga betyg. Jag har alltid varit duktig i skolan. Men jag valde detta jag gör idag för att jag älskar det. Jag brinner för det. Det är mer jag. Det är inte jag att jag ska gå och utbilda mig till en advokat. Nej. Så det här är, vad jag gör är inte för något annat, utan det är för att jag älskar det jag gör.
Coolt. Jag tänker på där nere när man är en liten tös där. Här i Sverige så ser man ju, hör man ju ofta, jag höjer på mina pojkar själv.
Mm.
Ja, jag har tjej. Alltså det är slut, så de skaffar tjej. Du vet så här, fråga chans och såna grejer.
Mm.
Hur är det där nere? Har man kille och tjej där nere och så pussas och trisslas och trasslas? Nej.
Absolut inte. Det är som sagt stryk om det skulle hända. Mm. Jag fick liksom inte ta med killkompisar hem.
Nej.
Det var bara tjejkompisar. Mm. Det minsta lilla som rörde mig, alltså om det var en kille som skulle röra mig, då fick de stryk. Det får inte hända.
Nej. Vad anser du själv om att de har för syn på sexlivet där nere? Är det något som tystas ner? Alltså hur tror du, pratas det om sex där nere? Finns det porr? Alltså, säljs det porrtidningar i kiosken?
Inte när jag var jätteliten. Inte innan jag flyttade till Sverige. Mm. Då tystades det ner. Mm. Det var inte okej med porr. Det är inget som ska ha med sex att göra. Det, så fort det kom upp en reklam där folk pussas eller någon film, så var man tvungen att liksom ta en kudde eller blunda. Kolla bort. Man fick inte kolla.
Mm.
Det var verkligen så. Inget sexsnack överhuvudtaget. Men sen så, nu efter, liksom, nu när man är äldre, så börjar Libanon få upp sina ögon för porr.
Ja.
Ja, det är ju som sagt inte många som, jag tror inte det är någon förutom en som har gjort porr som har varit från Libanon, alltså från Mellanöstern. Och det är Mia Khalifa då, som är från USA.
Ja, det är en porris.
Mm. Mm. Och det är den, hon är en av de största som har gjort porr. Hon gör inte porr längre, men hon har varit en av de största. Än och idag vet alla, eller de flesta, vem hon är.
Jag vet vem det är.
Ja, så hon är libanes. Och det är inte vanligt. Hon blev jätteviral. På grund av att hon exploderade inom porrvärlden och på sociala medier, på Instagram, överallt, på grund av att hon är libanes. Mm. Det är inte många, det är knappt någon som har gjort detta.
Nej. Nej, det är...
Och än och idag ser jag hittar aldrig tjejer som gör det jag gör, som är araber.
Nej.
Ja.
Jag kan tänka mig att du inte är superpopulär bland kvinnorna och i den här kulturen.
Absolut inte. De hatar mig.
Ja, nej, men vad fan. Vi har fått lite smak av ditt liv i Libanon. Mm. Vi studsar till Sverige 2007.
Ja.
Då hoppar Sandra Mio hit.
Ja, då Då började jag skolan.
Då började jag skolan.
Var jag fortfarande oskyldig.
Ja. Vad tyckte du att din familj när de kom hit, tyckte du att de hade inställningen att de skulle anpassa sig till ett svenskt samhälle? Eller körde de på med libanesiska riktlinjer?
Alltså jag tycker att de har anpassat sig.
Mm.
Bara att hemma så har det bara pratats arabiska då. Libanesiska, arabiska, inte svenska. Och då har det varit regler hemma.
Liksom. Men du menar du att de har anpassat sig eller inte har anpassat sig?
Egentligen inte.
Nej.
Inte alls kanske. Nej, det skulle jag nog inte säga att de har.
Nej.
De har inte anpassat sig. Så jag gick i skolan. Och då fick jag anpassa mig i skolan. Liksom. Börja lära mig språket. Och det gick ju hyfsat bra. Och lärarna tyckte jag lärde mig väldigt fort. Och var jätteduktig med danspappa. Varje gång pappa skulle komma till utvecklingssamtal tyckte han inte jag var tillräckligt bra. Och det reagerade lärarna på. Hans sätt att uttrycka sig.
Mm.
Men det är inte så. Alltså det är inte hans personlighet. Utan det är så inom kulturen och familjen. De är så. De vill alltid att man ska vara bäst.
Mm.
Han nöjde inte sig med att jag fick G i betyg. Nej. Då var det G innan det blev A, B, C.
Ja, jag hade också G på min tid.
Ja.
Nej.
Men i slutändan så fick jag högsta betygen. Men det var på grund av tvång hemma.
Ja.
Så, det...
så när du kom hit, du hade inte så mycket fritid då heller, utan du fortfarande pluggade och var hemma?
Ja, inget festande, inte umgås med vänner. Ja. Vi fick bara umgås med dem i skolan då.
Mm.
Bara plugga. Och då var det var inte mycket plugg här, om man jämförde med Libanon. Det var kanske en läxa en gång i veckan.
Ja, det...
Så det var lyx för mig faktiskt. Ja. Jag klarade, det var lätt för mig att klara det här i Sverige, om man jämför med hur mycket jag gjorde i Libanon.
Nej, det förstår jag då. Hon hade så mycket att göra där.
Mm.
Men då kommer det spännande fråga. Sandra Mio, du är ju en vacker kvinna.
Tack.
Killarna bör ju börja väl få upp ögonen för den här damen i skolan. Jag kan tänka mig att du blir rätt populär bland killarna.
Faktiskt, inte i skolan. Inte i början av högstadiet. Jag gick runt med killkläder. Jag hade alltid mjukis på mig. Sportkläder, sportskor. Jag var inte den här tjejen som var söt, om man säger så.
Så farsan skickade med dig till skolan i sportkläder? Och...
Ja, så jag fick ha på mig liksom så här stora kläder.
Det finns ju en tanke bakom det.
Ja, absolut.
Han har ju en tanke bakom det.
Ja, absolut.
Det är för att du ska vara så oattraktiv som möjligt.
Precis, så jag inte ska visa mig tajta kläder. Och du vet, jag hade... jag var den här som alla tyckte var rolig. Jag var jätterolig, jag är fortfarande rolig då och då. Men alla tyckte om mig, alltså så här, umgås med mig och så. Men det var ingen som liksom tände på mig. Ingen kille som tyckte att jag vill dejta henne eller jag vill lära känna henne på det sättet.
Nej.
Utan alla gjorde alltid skämt av mig. Och jag spelade med en sån teater. Jag ville alltid skådespela. Jag var bra skådespelare.
Mm.
Så alla tyckte jag var rolig och så. Men jag var omtyckt, jag var alltid snäll.
Mm.
Förutom när man gjorde något jag inte tyckte om. Då, tyvärr, då var jag med i några slagsmål med tjejer. Så jag slogs när jag var liten.
Nej, jag måste säga det, jag är imponerad. Jag har en väldigt bra bild av det. Mycket trevlig människa. Vi connectar ju direkt här med
Absolut.
Podcasten när vi snackar. Men man känner av människor lätt. Jag känner av på det. Jag trampar med dig på tårna. Så kommer det märkas.
Men jag är jättesnäll.
Ja.
Utåt så. Om man behandlar mig bra så behandlar jag människor dubbelt så bra. Men om man inte gör det då går det inte bra. Då vill man inte ha med mig att göra.
Nej.
För jag låter inte människor trampa på mig.
Mm.
Sen så brukar jag köra livesändningar. Jag har kört det mycket. Alltså på Facebook, i tjejgrupper till exempel.
Pink Room då, eller?
Det har varit Pink Room, Girl Talk, alla möjliga tjejgrupper. Och då har jag är en av dem som har haft mest visningar på mina lives. Och då har människor uttryckt sig i det ena och det andra, gett hatkommentarer. Men de har jag inte behövt svara på, för jag känner inte att jag kan nå till en person som hatar på mig genom, alltså så här, live. Jag känner inte behov av att vara elak tillbaka, för jag vet ju varför de är så mot mig. För att jag lyckas mer än dem. Ja. För att jag har något de inte har. Och det har alltid varit så med människor som hatar på mig. Men innan tog jag ju åt mig jättemycket. För 4 år sedan kunde jag ta åt mig extremt. Men idag så får jag panik om jag inte får hat. Det känns som att jag gör något fel.
Det lär du få gott om här. Du bor i Sverige nu. Ja, här har du jantelagen och grejer.
Det är bra.
Ja. Här blir du hatad på så länge, så fort det är framgångsrikt.
Ja,
så.
Absolut. Så.
Men vad tänker jag på? Hur utvecklas detta då? Vi är på högstadiet här nu. Hur utvecklas ditt liv hemma och med kompisar och grejer?
Det slutade med att pappa började dricka mycket. När jag började högstadiet. Och sen så farmor kunde inte ta hand om mig. Hon började bli sjuk. Och jag börjar känna att jag vill ha mer frihet. Jag vill träffa killar. Jag vill leva. Jag vill inte vara fast hemma och ha på mig slöja. För jag blev ju, sen när jag kom, började högstadiet och flyttade till Sverige, så fick jag ju på mig den slöjan. Och den ville jag inte ha på mig. Och jag fick ju ta av mig den varje gång jag kom till skolan. Och ta på mig varje gång jag skulle hem. Men sen så blev det ju värre och värre. Jag bestämde mig för att göra något åt saken. Och då var det socialtjänsten som blev inblandade.
Mm.
2009 blev de inblandade.
I dig?
Ja. Och då berättade jag att jag blev tvingad till slöja. Och att de låter inte mig göra vad jag vill. Mm. Och på den tiden så tog Socialstyrelsen sånt på allvar. Det var lättare att komma bort från sin familj. När de fick reda på vad min pappa höll på med. Mycket droger, mycket alkohol.
Och sen började med droger också?
Ja, sälja droger. Alltså det är mycket sånt. Svarta pengar, sälja droger, mycket sånt. Mm. Så beslutade de sig för att ta mig från min pappa och farmor. Mm. Så de tog mig, omhändertog mig 2010. Och tog in mig till en jourfamilj utanför Stockholm, i Märsta då. Och då fick jag bo där lite mindre än 1 år. Och sen så blev jag flyttad till familjehem. Så man kan säga att resten av min tid blev jag uppväxt i mer svensk kultur. I en svensk familj.
Mm. Hur fick du dig att känna när socialen tog dig? Hur kändes det då?
Det kändes skönt, men jag var rädd att min pappa skulle ta tillbaka mig.
Ja. Men du kände lite en frihetskänsla?
Ja. Jag kände den här frihetskänslan, och de fick byta mitt efternamn. Ha ett tillfälligt efternamn för att ingen skulle känna igen mig och min pappa inte skulle få tag på mig.
Mm. Vad blev efternamnet?
Sundberg fick jag heta.
Sundberg? Ja. Sandra Sundberg?
Japp, fick jag heta. Så de som tar upp mitt, det är många som tar upp mitt gamla efternamn fortfarande. Mm. För att jag hette det.
Mm.
Tills jag tog studenten och flyttade.
Alltså, tittar man på det nu så ser det inte ut som en Sandra Sundberg.
Nej, absolut inte. Det gör jag inte, men jag var tvungen att heta det.
Jag förstår det. Här vill jag gärna betona då till folk som lyssnar på det här avsnittet att vi gjorde ett avsnitt här för ett tag sedan med Josef som satt och... han var ju inte alls nöjd med socialtjänsten. Utan de var skit på alla håll. Här är det viktigt att betona att det finns ju olika uppfattningar. Nu berättar ju Sandra att hon var ju väldigt glad och befriande över socialtjänstens jobb. Att de tog bort henne från den här pappan. Så att allt är inte skit med socialen.
Ja, nej. Så min pappa var ju sur över att jag ville att Socialstyrelsen skulle ta mig från han.
Mm.
Men så vi pratade inte på kanske 2 år. Men sen så nu pratar vi då och då.
Ja.
Men inte det? Mycket att säga. Ja, alltså det är ju att jag åker till min pappa när jag väl behöver någonting. Om jag behöver pengar eller så finns han.
Mm.
Men annars det är ingen jag umgås med, sitter och umgås med.
Nej.
Utan det är mer med min farmor jag umgås med.
Vad säger farsan när du kommer utan slöja?
Nej, han bryr sig inte längre. Nej. Han tycker jag är fin helt plötsligt.
Ja.
Men han är inte glad för det jag lägger upp på sociala medier.
Nej.
De är inte alls glada.
Nej, jag alltså i just det fallet med att hade jag haft en dotter som jag hade ju inte haft såna regler som ni farsa, men det är klart att det hade svitt om man ser sin dotter säkert lägga upp vissa grejer alltså.
Ja.
Men nu är du vuxen idag.
Ja, och de fattar att jag är vuxen och jag liksom jag bestämmer över mitt liv. Men ändå fattar de inte. Utan i deras ögon kommer jag alltid vara barn. Mm. Men när jag kommer till dem, när jag åker till dem och besöker dem, så är det deras regler som gäller. Och då gäller det att anpassa vad jag har på mig. Inte för tajta kläder, inga urringningar. Inte så mycket smink på ansiktet. Liksom lite så.
Nej.
Måste anpassa mig.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Det är ju upp till vad ni är nöjda med. Liksom.
Ja.
Jag strävar ju alltid efter att en människa ska få se ut som den vill och göra vad den vill. Liksom. Mm.
Och det är ju så. Men just när det kommer till min familj, jag älskar ju min familj så mycket. Så jag har inget val.
Mm.
Det är bara att acceptera. De kommer inte ändra på deras syn. Jag känner det och jag vet det. Medan när jag åker till min mamma och när jag besöker liksom mina mostrar, mina kusiner från det hållet och allting, då jag kan ju se ut hur jag vill.
Mm.
Det är inte så att jag går naken, men nästan.
Ja, ja det vet jag. Att ja. Ni har en förmåga att vilja visa så mycket som möjligt.
Ja. Ja.
Det är en nisch. Så det
ja, så det är lite jag har fått av min mamma också. Hon är ju också den här som gillar att visa upp sig. Och operationer och sånt har det också varit mycket för hennes del. Mm.
Jag skulle säga det tidigt i podden där innan när vi var nere på när din mamma flyttade och sådana grejer. Mm. Att jag tror mycket av hennes gener det hoppade in i dig.
Ja, det har min pappas familj alltid sagt. Du är lik din mamma, du kommer bli som din mamma.
Ja.
Och det hade de rätt i.
Ja.
För jag sa alltid nej, det kommer jag inte. Jag kommer inte operera min kön när jag var mindre. Och det gjorde jag.
Ja.
Jag gjorde det. Jag lever liksom en helt annan värld än vad den här arabvärlden tillåter.
Ja, men det är inget fel med det.
Nej.
Nu ska vi tillbaka till, du var i nian där när du omhändertog sig. Vad hände på gymnasiet? Vem blir Sandra Mejo där?
De bestämde sig till slut att de ska flytta mig så långt bort från Stockholm. Så de bestämde sig att jag skulle komma till Helsingborg då, i Skåne. Så jag började gymnasiet i Helsingborg.
Ja.
Och Då var det nytt värld liksom för mig. Nya vänner. Som sagt, jag har fortfarande kvar mina vänner i Stockholm. Inte alla, men vissa har jag ju fortfarande kontakt med. Men från en ortenskola till en vanlig gymnasieskola. Med många svenskar och mångkulturellt heter det så. Så jag började gymnasiet och det gick bra för mig. Men sen så blev jag kontaktad av en man då som var chef på Scandal Beauties. Och det är en bloggsida, porrbloggsida.
Ja, Scandal känner till. Det har koll.
Ja, så andra året på gymnasiet började jag faktiskt blogga där.
Vet du varför han kontaktade just dig?
För att jag började redan då få massa följare på Facebook. Alltså det var verkligen, jag började bara få massa vänförfrågningar och följare på Facebook. Alltså jag gjorde ingenting utan jag bara la upp bilder på mig själv. Och de tyckte
bilder,
att jag, nej men bilder i underkläder och då gick jag första året på gymnasiet. Och de tyckte redan då att jag hade något med mitt utseende. Att det var något med mitt utseende som var unikt och fint.
Mm.
Och då var jag ju oskyldig på den tiden.
Jag
hade precis börjat gymnasiet men jag hade börjat träna och få en fin kropp och liksom så.
Hade du redan hittat ditt sexuella intresse här?
Ja, det började då faktiskt.
Ja.
Jag började posa framför speglarna.
Ja.
Första året på gymnasiet.
Men ingen mer så, inga killar och såna grejer då?
Jo, det började också.
Ja, men allt detta kommer i ettan på gymnasiet?
Ja,
men det är bra. Ja. Jag har inte missat något.
Ja.
Så du förlorar din oskuld när du går i ettan på gymnasiet?
Lite innan gymnasiet.
Ja.
Mm. Det var då jag fick upp mitt sexuella intresse.
Ja.
Och sen så började jag sminka mig, så som jag gör nu. Mitt svarta långa hår, det drog också uppmärksamhet och det här utseendet. Så jag började få följare på Facebook. Jag hade en Instagram, men den var inte så stor kanske.
Ja.
Men sen andra året på gymnasiet började det. Jag började få följare. För jag la upp bikinibilder, allt möjligt. Men dessa bilder finns inte kvar på Instagram. Det har jag på mitt arkiv.
Ah.
Jag har gömt dem. Jag vill inte visa hur jag var när jag var jätteliten.
Nej.
Så sen blev jag kontaktad andra året på gymnasiet av en man som jobbade för Scandal då, Scandal Beauties. Och då frågade han om jag vill börja blogga och jag visste inte hur det gick till. Och då sa han att du lägger upp bilder och du får de här likesen du får, de blir till pengar. De samlar du så du får ut pengar. Och sen kan du göra extra material inne i något som heter Diamant. Och där kan man få filma vad man vill och lägga upp och bestämma vad man vill sälja det för. Alltså hur mycket. Och då började jag. Och till slut så fortsatte jag. Alltså jag fortsatte blogga och hålla på. Och jag fick rätt så många följare. Jag tror jag var en av dem. Vi var två stycken med de flesta följare på Scandal Beauties.
Vad var det för pengar på en bra bild där då? Vad kunde du ge pengar?
Det var säkert bara på en vanlig bild var det 3-4 tusen.
Mm.
För mig var det jättebra för att gå andra året till gymnasiet och ha de här pengarna. Alltså blogga.
Ja.
När jag fick bara pengar för att jag fick kanske bara 1,5 för att du vet det här
studiebidrag.
Ja, så det var ändå bra pengar för mig.
Ja,
då
ja.
Jag blev chockad. Att jag kunde försörja, alltså att det var så mycket pengar. Sen så fortsatte det och det blev mer och mer pengar. Jag bloggade där på Scandal i kanske 4 år. Sen så under de här 4 åren i början av 2019 då fick jag en idé. Då hade jag kanske 30-40 tusen följare på Instagram. Och då fick jag en idé att jag vill bli internationell. Jag vill ju ha mycket mer. Jag vill liksom växa. Det räcker inte för mig. Och det började först med att jag betalade sådana stora sidor med miljoner följare att promota mig. Alltså lägga upp mig mot betalning. Mm. Och då började följarna komma in. Mm. Samtidigt som jag började tatuera mig under 2018. Då började jag med mina sleeves och allting. Mm. Och då betalade jag också sådana sidor, tatueringssidor med flera miljoner följare. Att marknadsföra mig och lägga upp mig.
Vad kunde det kosta?
7000 kanske för 12 timmar.
Mm.
Och det expanderade och det kom fler och fler följare. Folk började upptäcka mig. Jag började synas på alla möjliga sidor. Jag började även, alltså de började lägga upp mig utan att jag behöver betala till slut när jag fick upp mina följare.
Mm.
Jag samtidigt som jag började tatuera mig fick jag upp ögonen för operationer. Jag ville ju ha så mycket former som möjligt. Stor rumpa, stora höfter. Så jag gjorde min första BBL i Turkiet då.
Vad är BBL?
BBL är när man tar fett från olika delar av kroppen och stoppar in det i höfterna och i röven. Och minskar midjan samtidigt.
Mm-hmm.
Så då gjorde jag det. Samtidigt som jag liveade i de här stora tjejgrupperna så, och tänkte mina tittare var jättehöga. Så var det journalister som hörde av sig till mig från, som upptäckte mig från de här tjejsidorna. Som frågade om jag ville, om de fick intervjua mig om det här. Och då blev jag intervjuad. Och då dök det upp i SVT, Aftonbladet, allt möjligt. Som att hon riskerade sitt liv för en stor röv. Det var titeln. Och jag drog till många tittare och visningar.
Ja, det kan jag tänka mig. De rubrikerna drar ju...
De är jättebra.
Ja, men svinbra.
Och ännu idag så tas mina operationer som liksom upp som alternativ. Typ att kolla, var försiktig för operationer. Kolla den här artikeln, hur hon riskerade sitt liv. Och då var mina artiklar en av dem. Det visas ändå, är det många som har gjort så många artiklar om operationer och BBL och plastikkirurgi. Men ändå är det mina som dyker upp, för de är ju mest lästa.
Ja. Du gjorde också en stor ändring i, jag har skrivit viktändringar.
Det låter ja.
Men kan du berätta för mig i den här resan om viktändringar?
Ja, min Instagram, jag var väldigt så här... mån om att jag ska ha stor röv och stora höfter och vara thick liksom. Sen så helt plötsligt under slutet av 2019 så började jag må dåligt över min vikt. Jag blev överviktig istället. Och jag kände, nej men det här var verkligen inte jag. Jag är inte gjord för att vara så här stor utan jag är gjord för att vara smal. Och det har jag alltid varit innan. Det var bara mest att jag hets åt och för att få tillfett i mina operationer. Det var ju det som gjorde från allra början att jag gick upp i vikt så mycket. Så jag bestämde mig i början av 2020 att jag vill bli smal. Jag vill vara petit, men att jag vill ha de här brösten kvar. Mm. Så jag tog ut mina implantat, mina silikon från röven då. Jag gick ner i vikt, jag började träna, jag gick på kaloriunderskott, vilket jag fortfarande gör, för jag vill tappa lite mer fett. Så det resulterade med att jag gick ner 38 kilo. Jag har gått ner totalt 38 kilo hittills. Jag har mer att gå ner. Men det var min stora förändring. Sen inte bara det. Jag var ju jättebrun innan. Om man tänker på mina gamla bilder. Det är många som tar upp min skin color. Mm. Och det är ju på grund av att jag har tagit mycket mello. Mm. Jag tog sprutor. För att vara jättebrun. Jag ville vara jättebrun. Jag ville nästan vara svart.
Ja, melanotan har jag också provat flera till. Det är på vintern, du vet, så blir vi... Alltså, jag uppfattar det, vi som är så här mörka, du vet,
asiatiska. Vi blir gula.
Ja, du blir missfärgad på
jag
vintern.
Jag blir det, ja.
Och då är melanotan... Jag har ju tagit nässpray då.
Sprutor mest.
Men jag har aldrig... Nej, jag har sprutfobi, så jag har tagit nässpray. Men det funkar förbannat bra, alltså. Mm.
Så jag var nästan svart, men jag såg inte något problem med att vara det. Men samtidigt fortsatte jag live på de här tjejgrupperna på Facebook och så. Och då började jag få extremt mycket hat och många tittare, alltså mycket fler tittare. De tyckte att det inte var okej att jag var respektlös mot afrikaner, svarta människor överlag. Att jag försöker se ut som dem, att jag har gjort så stor röv och så stora höfter. Jag hade rasta flätor, att jag ville se ut som dem. Mm. Men det var inte så, utan jag tyckte bara om det för det var fint på mig. Jag tyckte det var fint på mig då. Inte idag kanske, men jag tyckte då att det var fint på mig. Så jag såg inte riktigt problemet med det och de fortsatte ge mig hat. Och du vet, det var upp och ner. Allt handlade om mig. Alla grupper handlade om mig. Det var inget annat. Det var bara Sandra Mejo. Så och det är inte bara så genom att jag fick hat i Sverige. Det blev så att jag hamnade på YouTube också. Jag hamnade på YouTube-kanaler. Sådana stora profiler på YouTube. Som tog upp mig som alternativ för respektlöst mot svarta. Att sådana white people... håller på eller har gjort om sig till svarta. Jag var en av dem.
Mm.
De tog alla mina bilder och la upp mig.
Ja.
I stort sett så, vad ska man säga, de la upp mig, jag fick publicitet, men i deras ögon var det hat. Det var inte okej det jag gjorde. Men det gjorde att jag fick mer publicitet.
Ja.
Och då växte min Instagram mer.
Det måste jag pausa där och ge dig beröm för. Det här, den här beskrivningen du gjort här, den kan man ju egentligen lägga ut som upplärning hur man vill slå igenom social media. För det du berättar är väldigt smart och framgångsrikt gjort hur du har gjort dig känd på social media. Det är fruktansvärt bra jobbat alltså. Det är exakt så man ska jobba om du ska slå igenom på media.
Jag har inte ens tänkt på det.
Nej, men det där är, hade du gått till någon så här, du vet, coach eller någonting, så hade de skolat dig till att göra exakt den beskrivningen du tar upp. Och det är ju jävligt... det är imponerande. Jag gillar ju social media. Men det tankesättet du har för att bli större, det är helt fantastiskt.
Det är två saker. Det är mina operationer som har slagit igenom i Sverige. Att jag har gjort operationer. Och ändå är det många som har gjort mycket mer operationer än jag.
Mm.
Men ändå har de största varit mina artiklar och att det har handlat om mig. Och det här, det andra, att jag har haft mest... Alltså, så många tittade på mina livesändningar... Plus det här med min hudfärg. Att de har publicerats i, om du vet, Shade Room.
Ja.
Det fanns något som heter Shade Room. Ja. Det har publicerats där. Och i Sveriges Shade Room.
Cool.
Så det har varit stort. Och på YouTube.
Ja. Sen glömmer du en grej där. Jag läser kommentarer. Folk som kollat på dina porrfilmer.
Mm.
Där skriver de, dina tittare, att hon är i särklass kvinnan som kan ta bäst hand om en kuk. Så jag tror du har slått igenom på att vara duktig på i porrvärlden också.
Mm. Det tycker jag.
Jag tycker
jag är bra på det jag gör. Faktiskt.
Det verkar. Nej, det var väldigt... Nu har inte jag sett dina filmer själv. Men det var kommentarerna på dina filmer. Det är väldigt toppbetyg om ditt sätt att hantera mannen i filmer.
Ja.
Du verkar göra ett väldigt bra jobb.
Jag har passion i det
så kan man uttrycka det. Du har passion
i... I have passion.
Ja, passion i dicken.
Yes.
kan man säga.
Ja.
Men vi drog iväg som fan. Vi hamnade ju på, vi var på gymnasiet och vi drog ju på det här Scandal direkt. Mm. Nu gör vi reklam för dem indirekt, men det vet du fan, skitsamma.
Ja,
vi
gjorde,
vi hamnade där, men där hamnade vi med lite så här bikinibilder, du visar lite ass och såna här grejer. Men var har vi, för nu hoppar vi på detta, var är porren med dig vid sidan om här? För du säger att du blir av muskeln där någonstans.
Mm.
Märker du det första gången du har sex, att det här är någonting som wow, shit, det här var det bästa, det här måste jag bli bäst på, eller vad hände?
Ja, det första gången då när jag förlorade min oskuld, det var verkligen, jag var blyg på den tiden. Men sen så sa jag till mig själv, men Sandra, du har ju någonting. Det här med sex. Du kanske kan utveckla det på något sätt.
Så, vad fick du säga så att Sandra, du har ju någonting
för här? Den killen jag träffade, han var liksom dominerande mot mig och fick mig att känna mig trygg.
Ah.
Och då kände jag att nej men alltså det här, jag började få upp det här sexuella inom mig själv.
Mm.
Så jag bara kände att ja, det här måste jag öva på.
Mm.
Jag måste bli bra på sex. Så det, med tiden när jag väl hade sex så blev jag bara, det blev bara bättre och bättre. Allt med mina blowjobs till allt möjligt.
Hur övar man på att bli bra på sex? Är det att man har med sex eller att man kollar klipp och sådana
grejer? Man kollar klipp, man har sexleksaker, man skaffar sig sexleksaker. Jag har haft många sådana fans som har skickat sexleksaker till mig utan att jag vet om det.
Mm.
Så då, när jag bara öppnat mina paket så har det varit massa dildos och så.
Ja, då vill de att du ska använda
det. Så det har jag övat på. Och sen så blev det att jag övade på män ändå.
Ja, på mig, ja.
Ja.
Är det jag tänker på? Vi ska in här 100% på porren. Vi ska hoppa in där. Men jag tänker på det. Sandra Mio, hon har haft en strikt uppväxt och den går inte alls ihop med porr. Och jag kan inte tänka mig att du har sett så mycket av den manliga kroppen innan du förlorade oskulden.
Nej.
Hur är det då när man är... Alltså jag kan ju bara relatera till egna erfarenheter. Det, även att jag inte hade sex så hade man ju kollat på porr.
Självklart, det måste man ju göra. Ja.
Hade du också gjort
absolut
det innan?
Absolut, ja. Mycket kolla på porrfilmer för att se hur de gör.
Ja.
Och då har jag kollat på bland annat Mia Khalifa. Så det, ja, jag har kollat på många porrstjärnor för att se hur de gör. Mm. Men att sen jag har försökt göra det på mitt sätt.
Mm. Vad är ditt sätt?
Det är att försöka tisa dem.
Ja.
Få upp deras, alltså få dem i en sån fantasivärld. Få dem att känna sig speciella, omhändertagna. Mm. Att göra det med passion och känsla. Och inte göra det för att man måste. Eller för att man måste lära sig att tycka om det man gör.
Mm.
Börja med att tisa dem.
Hur tisar man någon bra?
Det är först att enligt mig att försöka strippa i början. Mm. Ta av sig sina kläder försiktigt. Bita sig om läpparna. Du vet, kolla dem i ögonen. Ha ögonkontakt, det är jätteviktigt.
Nu pratar vi alltså sex som inte behöver vara inspelat. Utan så här arbetar du i vanlig fall.
Ja.
Om du skulle ha sex utan kamera också.
Ja.
Ja.
Men det är också viktigt att få med det om man ska spela in det.
Ja, det fattar jag. Jag vill bara kolla om du körde skådespeleri för kameran. Eller om du kör samma när du inte är kameran.
Nej, både och. Ja. Det ska vara både och. Annars blir det inte bra sex.
Nej.
Enligt mig då.
Funkar din taktik?
Ja, det tycker jag. De älskar det jag gör. Mm. Och ofta så vill de träffa mig mer än en gång.
Mm.
Men jag tröttnar lätt på män.
Mm.
Jag har lätt att tröttna på människor. Om inte det är besvarat tillbaka. Om jag känner att det är bara jag som har den här passionen och upplever den. Och de bara ligger där och njuter och gör inte det till mig, alltså mot mig tillbaka. Då tröttnar jag. Då vill jag byta. Då vill jag hitta någon annan som är mer intressant och verkligen är vild. Wild inom sex då.
Mm.
Som är verkligen villig att utveckla sexet. Och på rätt då.
Vad behöver man ha för att platsa i sängen hos dig?
Man behöver tänka lite stort, ha sexintresse, tänka på alla möjliga, vad ska jag säga, inte begränsa sig inom sex, tänka att man kan prova olika positioner, prova olika platser, försöka ta för sig och inte vara blyg. Och viktigast av allt, inte vara försiktig utan fråga. Hellre fråga mig, vad tycker du om, vad tycker du inte om?
Ja, okej. Okay. Och det tycker du inte är någon förstörelse mitt i akten är om man frågar dig då, är det här skönt? Ska jag fortsätta
Nej,
så här?
Nej, absolut inte. Första sexet får man lära känna varandra. Mm. Om jag träffar liksom någon första gången så är det bra med fler frågor. Hellre det än inga alls.
Mm. Jag tycker det låter sunt.
Ja, för då lär man sig. Både jag och han som är med mig får lära sig hur jag funkar.
Tror du många kvinnor har samma tänk som du har, att det här med sex, att de vill specialisera sig så att de ska bli så bra som möjligt, så Nej. Att mannen blir helt salig?
Jag tror de flesta porrstjärnor gör detta bara för antingen pengar eller för att de känner att de måste.
Ja. Nej, jag tänker på grannarna till dig till exempel, alltså, som inte har med porr att göra överhuvudtaget. Jag tänker på deras sexliv. Tror du det är vanligt att kvinnan vill ha en sån roll att hon är så duktig som möjligt i sängen?
Absolut inte. Nej. Det är få människor som ser sex så. Det är många som ser porr som något missbruk. Att det är någonting fel, att det är skadligt, att det skadar kvinnan. Men det är inte så. Sex är, porr är jättetrevligt. Bara man kan hantera det rätt. Bara man vet att man älskar det, att man har passion till det. Så länge man inte känner sig tvingad till det. Så ja, är det bra med porr.
Det är jävligt
viktigt. Ja. Och porr är så stort idag. Så det är mycket man kan göra inom porr. Man behöver inte ha sex rakt av för att ha porr. Man kan ha det på olika sätt.
Tror du att killar räds för att dejta dig typ? Eller du vet, de tänker så här, fan jag kommer aldrig räcka till för henne. För vi har sett hennes filmer och det orkar inte vi med 5 minuter av liksom.
Ja, både och. Det finns killar som inte hade vågat liksom träffa mig. Mm. För att de tycker att nej, men alltså den här kvaliteten och de här killarna hon har. Det är inga som, att de har inte det här självförtroendet till. Mm. Och sen så liksom... Sen finns det killar som har hört av sig till mig och sagt, ah, men större har jag. Mm. Mig kan du få, liksom. Vi kan testa det. Och då har det inte räckt för mig. Mm. Även fast han har stor dick, liksom, det räcker inte. Mm.
Så du kan alltså sitta här och bevittna 100% att det spelar ingen roll om han är stor eller liten?
Nej, det är annat som spelar in också. Mm. Det är vad han kan ge mig för det. Det är inte bara sexet han ska ge mig.
Nej.
Eftersom jag har förvandlat min livsstil till inte bara att träffa någon och ha sex med någon, spela in. Mm. Jag har tröttnat liksom på att bara träffa någon för att liksom göra han nöjd. Eller göra, alltså, såklart blir jag alltid nöjd så länge jag väljer rätt. Men det ska också vara någon som kan göra någonting för mig. Alltså mer än bara spela in, ge mig saker. Ta med mig på resor. Alltså så här.
Mm. Ja, du... vi kommer komma in på det sen. Det här med 20-grejer.
Men just det, om vi pratar om att jag träffar någon och spelar in porr med. Det är absolut storleken spelar roll.
Om du ska spela in film?
Bara om det handlar om det. Mm. Då är det storleken spelar absolut roll.
Vad är minimum mått för att kunna medverka i dina filmer?
Man ska åtminstone ha 22+.
22+, om du ska medverka. Mm. Där betar du av typ... jag vet vad fan är. Jag har för mig att läsa en undersökning. Jag tror en normal penis i Sverige tror jag är mellan 15 och 16 centimeter.
Det är för litet för mig.
Men då ska vi fråga, har det någon påverkan? Kan du få bra sexupplevelse med en som har... 25 eller en som har 15, kan båda ge dig det du behöver i sängen eller spela storleken roll för kvinnan?
De kan ge mig, men då om vi säger att jag träffar någon med 15, då är det en annan upplevelse han kan ge mig. Och det är liksom mer oralt, mer att han stimulerar mig med händerna mer, sånt.
Ja.
Då kan han få mig att njuta, men jag tror absolut inte att hans dick skulle få mig att njuta. Bara hans dick skulle räcka. Det tror jag absolut inte.
Nej.
För det har jag provat också. Det har inte funkat.
Ja, och här var det färdigt för den här gången. Men på måndag 06.00 kommer ni kunna avlyssna del 2. Fram tills dess hoppas jag att ni hänger på Instagram. @gultanspodcast. Delar, sprider, kommenterar. Kom med tips. Tipsa om kommande gäster. Eller vad ni vill. köta lite skit, skäll eller gör vad som helst. Bara ni hänger där inne och har det gött. Så syns vi nästa vecka. Ha det bäst från Alex Gultan och Mikael Thomsen som är någonstans i världen och snurrar. Tjena! Cash or the flash or the good.